Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Dagens evangelium är hämtat från Johannes evangeliets 7:e kapitel, verserna 40-52. Vi står upp och hör evangeliet i Jesu namn. Några i folkmassan som hörde hans ord sa: han måste vara profeten. Andra sa: han är Messias. Men andra sa: Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa: vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? De svarade: är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du är levande och talar till oss. Hjälp oss att höra, förstå, vara mottagliga och att tro på dig. Amen. Så länge seklerna avlöser varandra kommer antalet böcker kontinuerligt att öka, och man kan förutse en tid då det blir lika svårt att lära sig någonting från böcker som från att direkt studera hela universum. Det blir då lika smidigt att söka sanningen där den döljs i naturen som att hitta den undan gömd i ett överväldigande överflöd av bundna volymer. Så skrev Diderot, den franske filosofen som var redaktör för det första uppslagsverket för snart 300 år sedan. Redan på hans tid kunde man ana att det höll på att uppstå ett informationsöverflöd bland mänskligheten. Mängden ord som sköljer över oss idag, bara på 24 timmar eller under en vecka, är för stor mängd för att överblicka. Och under de kommande 20 minuterna kommer jag vara en del av det problemet. Men det är inte bara mängden ord som sköljer över oss som är en utmaning. Många ord som vi läser eller hör idag kommer till oss lite från ingenstans. Där det finns en otydlig avsändare och en otydlig avsikt. Vi är rika på ord, men vi är fattiga på sammanhang som hjälper oss att förstå. Och ord utan sammanhang blir meningslösa. De bara splittrar vår uppmärksamhet och våra tankar. Å andra sidan, när ord kommuniceras personligt, så kan orden vara så fulla av mening och verkan att vad vi gör med någons ord blir vad vi gör med honom eller med henne. Dagens gudstjänst handlar om att Guds ord är levande. Det är levande och det gör levande. Och så är det därför att det har en avsändare som vi kan lära känna, som känner oss och som vill oss väl. Och Gud har kommunicerat till oss just så personligt. Han har liksom investerat sig själv i sitt ord till den grad att vad vi gör med Guds ord är vad vi gör med Gud själv. Avvisar vi Guds ord så avvisar vi Gud. Tar vi emot Guds ord, tar vi emot Gud. I texten vi just läste så ser vi människor som hör Jesus och vad som händer då. Vi ser också människor som inte vill höra Jesus och som är beredda att göra nästan vad som helst för att slippa höra honom. Och så ser vi vad som händer när Jesus talar. Så vi ska titta på tre saker i det här avsnittet. Vi ska titta på ord som splittrar, ord som avväpnar och ord som verkar. Först då ord som splittrar. Jag vet inte om ni hörde det, men det står i vers 43 som vi läste. Så blev det splittring bland folket för hans skull. Faktum är att just det uttrycket återupprepas 3 gånger under några kapitel i Johannes evangeliet med det grekiska ordet skisma. Alltså en schism, det är verkligen här att meningarna går isär. Man skulle nästan kunna säga att Jesus är en polariserande figur. Inte för att han bara går runt och slänger ur sig allt möjligt för att driva människor mot varandra eller för att hetsa. Men för att det han säger, de anspråk han gör om sig själv, väcker reaktioner. Så vi har sett i det här avsnittet hur olika personer börjar spekulera, vem kan han vara? Det uppstår splittring bland folket. Sen märker vi hur vakterna och deras chefer splittras mot varandra, för de har lite olika åsikter. Och till och med internt i det stora judiska rådet, det högsta beslutande organet, går meningarna isär. Det negativa sättet att förstå det skulle väl vara just som polarisering. Men jag tycker att det finns en positiv aspekt av detta också. Här ser vi ett sunt och öppet samtal om vem Jesus är och vad som är sant. Vi ser ett samtal, en situation där människor på torget faktiskt vågar pröva sina tankar. Kan det vara så här med Jesus? Men så fort människor hör Jesus eller ser Jesus, så kommer också invändningarna mot honom fram. Och de är förvånansvärt bekanta, även om vi befinner oss på ett stort geografiskt, kronologiskt och kulturellt avstånd från den här situationen. För det första så hör vi historiska invändningar. Underlaget går liksom inte ihop, det stämmer inte. Messias kommer väl inte från Galileen, säger någon. Det som är slående med det påståendet och den historiska invändningen från människorna i Jerusalem är att det är uppgifter som är relativt enkla att kontrollera. Det är bara att fråga Jesus, kommer du från Galileen och hur går det ihop med var Messias skulle födas? Eller fråga någon i hans följe. Uppgifterna var enkla att kontrollera. Men det här är slående bekant också i vår tid. Hur historiska uppgifter och påståenden och invändningar kastas runt. Ett exempel var under förra året när den välkända läkaren Agnes Wold twittrade att evidensläget kring Jesus väl inte är 100% tillfredsställande. Och så hänvisade hon till argument som en litteraturvetare framfört början av 90-talet. Uppgifter som historiker kategoriskt avvisar. Uppgifterna är så enkla att kontrollera. Ändå så kommer man lätt undan med historiska invändningar som man kastar ur sig lite hur som helst. Men uppgifterna är lätta att undersöka och källmaterialet för Jesus är överväldigande i sin omfattning, i sin närhet till händelserna och i sitt interna sammanhang och överensstämmelse. Det finns historiska invändningar, men de tål att granskas och undersökas. Men sen har vi de sociologiska invändningarna här. Vi hör hur det stora rådet säger, har ni också blivit lurade som den stora massan? Jesus, han är bara för de simpla. Finns det någon bland rådsherrarna eller fariserna som tror på honom? Det här är ju ett klassiskt felslut, att man hänvisar till gruppauktoritet och grupptillhörighet. De nutida varianterna är väl, ja men, hur många är det som har högt IQ eller som är professionella forskare eller som hör till de välutbildade som tror på Gud? Eller det så kallade, som C.S. Lewis kallade det kronologiska snobberiet. Religion är ett föråldrat fenomen. Kommer att dö ut, det är premodernt. Men vad en grupp säger, till och med en grupp som har högt IQ, avgör inte sanningsfrågan. David Robsons bok Intelligensfällan menar dessutom att ju högre IQ man har, desto större blindfläck tenderar man att ha. Något som han illustrerar med att 44% av medlemmarna i Mensa tror på astrologi. Det håller inte heller som invändning mot Jesus att säga, nej men det där är för de outbildade, för de som levde för länge sedan, för de som inte har något eget förnuft att tänka med. Den tredje sortens invändning är inte ett argument, det är ett rakt personangrepp. Är du också från Galileen? ett sätt att döda samtalet istället för att främja det. Det verkar som att det finns en grupp människor här i det här avsnittet som måste värja sig till varje pris från det Jesus säger. De vill inte lyssna på Jesus, de vill bara tysta Jesus. Och här pågår en ironi på flera plan i Johannes evangelium. Don Carson till exempel beskriver den så här: de religiösa ledarna är stolta över att de inte blivit bedragna, men det är just deras stolthet som har bedragit dem. Eller man kan beskriva ironin så här: de skryter att de kan lagen, ändå är de beredda att begå ett grundläggande juridiskt misstag, nämligen att döma någon som inte har blivit hörd. Eller för det tredje, de är de skriftlärda, den tidens teologiska experter, och ändå påstår de att ingen profet kommer från Galileen. Jona och Nahum skulle vilja invända mot det påståendet. En del människor har ett behov av att värja sig till varje pris mot Jesus. Och det finns en igenkänning också till vår tid här. Nej, men vi pratar inte om sånt. Finns det något man kan göra som är mer tabu eller en värre party pooper än att ta upp ämnet Gud, absolut sanning eller Jesus i ett socialt sammanhang? Här är någon som inte kan spelreglerna. Men när vi läser den här texten så är det tankeväckande och på något sätt uppmuntrande. För oss som är kristna så inser vi att så här är det, så här har det alltid varit. Det finns delade meningar om Jesus, det finns invändningar av alla möjliga slag. Och de som har trott på Jesus eller bara varit positiva till honom har alltid fått stöta på personangrepp. Bibeln uppmanar oss gång på gång att vara beredda på samtal, vara beredda på kritik, frågor, att vara beredda på och liksom att veta vad vi vill svara då. Och ofta är det ju det bästa att göra är precis vad Nikodemus gör, att bara ställa en fråga. Här finns också en uppmuntran för dig som inte är kristen. Lägg märke till reaktionerna på Jesus. Varför finns det å ena sidan de människorna som inte vill sluta höra på honom och å andra sidan de människor som inte vill börja höra på honom? Varför går meningarna så isär? Varför ska alla än idag ha en åsikt om Jesus? Är inte det ändå intressant och värt att undersöka? Och jag tror att vi förstår varför vissa måste värja sig till varje pris när vi ser vad som händer med de som verkligen hör honom. Vi går från ord som splittrar till ord som avväpnar. Så här står det i vers 44. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Vi läser om hur tempelvakterna misslyckas med att göra sitt jobb. De hade blivit utsända med klara, tydliga order. Hämta Jesus, få tyst på honom, för honom till oss så att han slutar vilseleda massorna. Och så återvänder de tomhänta. Varför har ni inte fört hit honom? Frågar deras chefer. Och de svarar bara: aldrig har någon människa talat som han. När de hörde Jesus tala så mötte de en vishet och en auktoritet som skvallrar om att Jesus är mer än bara en vanlig människa. Man måste vara ganska stängd för att inte beröras av Jesu undervisning. Det är därför som många tvingas dra slutsatsen: ja, Jesus var nog en väldigt vis man, en stor lärare, tänkare, vad man nu vill kalla honom. Han hade bara fel i det mest grundläggande avseendet av alla, nämligen om vem han själv var. Det är också en komplicerad sak att få ihop. Men de som lyssnar på Jesus konstaterar: aldrig har någon människa talat som han. Vem har vågat göra sådana anspråk som han och kunnat backa upp dem? Det här uttrycket, de ville gripa honom men ingen bar hand på honom, ja, det förekommer faktiskt en gång, bara några verser före vårt avsnitt, samma fras en gång till. Då ville de gripa honom men ingen bar hand på honom. Och så kommer ett tillägg: eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Så gång på gång märker vi att Jesus väcker reaktioner, Jesus provocerar. Och det finns de som tidigt inser att vi måste röja honom ur vägen. De vill gripa honom. Men ingen bar hand på honom. Det blir liksom inte av olika skäl. Och Johannes kommenterade så att det hände inte eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Det ordet, det uttrycket Jesus stund, står i Johannes evangeliet alltid för kulmen i hela Jesu uppdrag, nämligen hans gripande, hans död och hans uppståndelse. Det är det som i Johannes evangeliet är hans stund. Och det intressanta är att när människor väl bestämmer sig för att gripa honom, så märker vi att hans ord fortfarande har makten att avväpna. Vem söker ni? Frågar Jesus i Getsemane. Vi söker Jesus från Nasaret, svarar vakterna. Jesus svarar, det är jag. Och då står det, när Jesus sa till dem, jag är, ryggade de tillbaka och föll till marken. Jesu ord har sån makt att de avväpnar de som skulle arrestera honom. Han kunde trycka sina fiender tillbaka med ett enkelt litet ord, men ändå låter han sig gripas. Varför? Ja, det har att göra med att Jesus inte bara hade ord att säga. Johannes går ju faktiskt längre än så. Johannes kallar honom själv för ordet. Jesus hade inte bara ett budskap. Jesus är ett budskap från Gud till oss. Inte ett lösryckt ord från ingenstans, utan det Johannes kallar för logos. Alltså den röda tråden, logiken som binder samman hela tillvaron och får den att bli meningsfull. Vad är syftet med den mänskliga historien? Vad är meningen med livet, med universum? Johannes säger, det är logos, det är Jesus. Ordet, logiken, meningen som blev människa, som kom till oss för att tala till oss och vara ett ord till oss från Gud. Jesus splittrar därför att människor alltid har ett behov av att värja sig mot honom. Men Jesus kom inte för att splittra eller för att skapa konflikt, utan för att lösa en konflikt. Att lösa vår konflikt med Gud. Och därför är ett av de viktigaste och mest fantastiska orden i hela Johannes evangeliet, det enda, ja, i grundtexten är det ett ord, på svenska blir det tre. Ordet i kapitel 19, det är fullbordat. Det är färdigt. Jesus säger och konstaterar att det han kom för att göra är åstadkommit. Han har skapat fred mellan Gud och människor för var och en som söker sig till honom. Och därför blir den grundläggande uppmaningen ifrån Guds ord till oss idag är, hör Jesus. Hör Jesus. Det är inte mer komplicerat än så. Hör Jesus. Värj dig inte. Har du invändningar av olika slag, för all del, få ut dem. De är värda att diskutera. Det finns många av oss här som tycker de är roliga att prata om, intressanta att vrida och vända på. Är det sant, så tål det att ifrågasättas. Och sen, hör Jesus. Men då är frågan, hur ska ordet nå fram? Hur ska det nå igenom bruset? Hur ska det nå igenom kakafonin av röster och åsikter? Kan det tränga igenom människors försvar och försöka att värja sig? Och det ser vi när vi tittar på den tredje aspekten av den här texten, nämligen ord som verkar. Och då ska vi fokusera på Nikodemus, som kommer in i slutet i vers 50. Som framstår som den vuxna personen i rummet. Han framstår som förnuftets röst i en situation där människor är så spända kring Jesus. Så i affekt eller så upprörda att de bara vill på något sätt bli av med honom. Så säger Nikodemus enkelt, vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Nikodemus visar oss värdet i att ställa rätt fråga. Sättet som man sänker temperaturen, sänker pulsen. Det här är väl inget att bli alldeles upphetsad och upprörd över. Vi kan väl bara undersöka saken. Sansat, i lugn och ro. Vi kan väl pröva och utvärdera. Har han rätt i det han säger, så ska det väl tåla och ifrågasätta. Så är det falskt, är det fel det Jesus säger, ja, vad förlorar vi då på att undersöka det? Den här grundläggande, trygga, avslappnade förhållandet till sanningen är något som vi alla skulle vinna på i vårt samhälle. Vi kan väl bara titta ärligt på det tillsammans. Pröva det. Men det är fascinerande att inte bara se vad Nikodemus säger i den här stunden, utan att se hur han ploppar upp på några ställen i Johannes evangeliet och se hans stora berättelse. Den är uppmuntrande, för den visar oss ord som verkar. I kapitel 3 så möter vi Nikodemus för första gången. Han söker upp Jesus på natten för att i hemlighet försöka förstå vad det är Jesus har att säga. Han har någon typ av initial respekt för Jesus åtminstone, så att han tycker det är värt att lyssna på Jesus. Å andra sidan gör han det på natten så att han ska slippa ta konsekvenserna av att verka vara en av dem som är nyfikna på Jesus. Nästa gång han dyker upp, det är här i kapitel 7 när det stormar kring Jesus och människor vill gripa honom, och han presenterar ett trevande försvar för Jesus. Vi ska väl i alla fall inte döma på förhand. Det är väl inte fördomar som ska råda här. Vi kan väl åtminstone undersöka saken. I kapitel 12 nämns han inte vid namn, men vi får en liten spännande ledtråd av Johannes, berättaren. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. Flera bland rådsherrarna som trodde på Jesus. Vilka kan det vara? Skulle det kunna vara? Och så kapitel 19, vers 39, så möter vi Nikodemus för sista gången. Som en av dem som hjälper Josef från Arimatea med Jesu begravning. Kanske 3 år efter att han först mötte Jesus om natten är han till slut redo att faktiskt på ett avgörande sätt visa sig som en av dem som står på Jesus sida. Josef och Nikodemus, 2 rådsherrar som har kommit till tro och till slut är redo att ta risken att identifiera sig som de som hör till gruppen kring Jesus. Det här är otroligt uppmuntrande tycker jag. Det tar tid att ändra sig. Om vi har människor i våra liv som vi skulle vilja lära känna Jesus, inse att det kommer ta tid. Ju större avstånd som finns mellan de antaganden som råder i vår omgivande kultur och de som är så att säga tongivande i Bibeln, desto längre tid måste vi ge människor på sig att pröva, ompröva och ändra sig. Och märker vi områden i våra egna liv där det liksom verkar finnas ett motstånd, där vi hört Bibelns undervisning eller vi har hört Guds ord om och om igen och ändå verkar det liksom inte komma förbi våra psykologiska försvarsmekanismer och neuroser eller vår oförmåga att tro eller vad det än må vara. Visst skulle vi vilja att det går fortare, men ibland får vi också säga det tar tid att ändra sig. Guds ord verkar även om det går långsamt. Och ofta händer det omärkligt. Vi vet inte när Nikodemus kom till den punkten då han till slut insåg att han kunde vara en av dem som tydligt ställde sig på Jesus sida och hjälpte till att begrava honom. Det händer någonstans i det tysta. Någonstans mellan de gånger som vi möter honom i texten. Och så är det med växt, med mognad, med ändrade uppfattningar, med omvändelse. Det händer ganska ofta omärkligt. Och därför är det värt att utsätta sig för Guds ord, för det är levande och det verkar i oss. Vi kanske inte märker det på en gång. Vi kanske inte kan kvantifiera eller mäta så här mycket har jag vuxit eller mognat eller så här mycket har jag lärt mig att hantera olika situationer bättre eller möta och bekämpa frestelser. Men Guds ord verkar i oss. Det är levande. Det gör levande. Det är värt att utsätta sig för det. Och därför är det också värt att plantera de frön som vi kan i andra människors liv. För Jesus lever och verkar än idag och drar människor till sig. Det går långsamt, oftast. Det kanske är vi som planterar och någon annan som 15 år senare får skörda frukten när någon till slut är redo att ge sitt liv till Jesus. Eller kanske är det tvärtom att vi får bjuda in någon till kyrkan som gick i söndagsskolan som barn eller sjöng i en kör för 12 år sedan eller var med på en fjärdedels alfakurs för 4,5 år sedan i en mellansvensk stad. Vi vet inte alltid hur, vi ser inte alltid när det händer, men Guds ord är levande och det verkar. Det är värt att utsätta oss för och att dela med andra. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du är ordet som blev människa. Att du är budskapet från Gud om nåd och fred. Om syndernas förlåtelse, om evigt liv. Ett liv med dig. Jesus, vi vill ta emot dig i våra liv. Vi vill låta ditt ord råda i våra liv. Leda oss och forma oss. Och vi vill be dig om att ditt ord också ska få verka ute i världen runt omkring oss. Vi ber för alla människor som bär på invändningar av olika slag. De må vara historiska eller sociala eller kanske rent av bara plumpa personangrepp. Hjälp oss att möta dem på ett sätt som är kärleksfullt, moget, förberett, barmhärtigt. Hjälp oss att ge människor tid och en chans. Precis som du har gett oss tid och en chans. Låt din nåd verka i våra liv och låt oss vara ord ifrån dig till människorna vi möter. Vi ber i ditt eget namn, Jesus. Amen.